Kapitel 26. Bud når Carhane. Ett tunt stråk av blå rök steg från den enkla, kortskaftade pipan som Rand hade instucken mellan tänderna. Han stödde sig mot balkongräcket med ena handen och blickade mot trädgården nedanför. De skarpa skuggorna blev allt längre. Solens röda klot var på väg ned över en molnfri himmel. Efter 10 dagar i Carhane kändes det som om han var stilla för första gången utom när han sovit. Vid hans sida stod Shelanda. Hennes bleka ansikte var inte vänt ner mot trädgården utan uppåt för att betrakta honom. Hennes håruppsättning var inte lika konstfärdig som hos kvinnor med högre rang, men inte desto mindre lade den en halv fot till hennes längd. Han försökte ignorera henne, men det var svårt att ignorera en kvinna som envisades med att trycka sin fasta barm mot ens arm. Mötet hade hållit på så länge att han ville ha en kort paus, men han hade insett sitt misstag så snart Shelanda följde honom ut. "Jag vet en damm som ligger avsides till," sa hon mjukt, "och där man kan komma undan denna förfärliga hetta. En skyddad damm där ingenting skulle störa oss." Tonerna från Ashmodins harpa letade sig ut mellan de kantiga valvbågarna bakom dem. Musiken var luftig, svalkande. Rand sög hårdare på pipan. Hettan, jämfört med aleöknen var den ingenting, men hösten borde vara på väg och likväl kändes det som högsommar denna sena eftermiddag. En sommar utan regn. I trädgården gick män i skjortärmarna och vattnade ur hinkar. Att de gjorde det så här sent på dagen var för att vattnet inte skulle dunsta, men redan var allt för mycket i trädgården dött eller visset. Detta väder kunde inte vara naturligt. Den stekande solen hånade honom. Moraine höll med, liksom Ashmodin, men ingen av dem visste mer än han vad han skulle göra, eller hur. Samuel kunde han göra någonting åt.
Svalt vatten, mumlade Shelanda. Och vi två för oss själva. Hon tryckte sig närmare, fast han inte begrep hur det var möjligt. Han undrade när nästa retfulla slag skulle falla. Allt Samuel gjorde var överlagt, aldrig i vredesmod. När Rand väl var klar med sin metodiska upptrappning i Tyr skulle han släppa lös sina blixtar. Med ett enda förödande slag skulle han göra slut på Samuel och lägga Ilien till sina ägor på samma gång. Med Ilien, Tyr och Carhane och dessutom en ale här stor nog att inta vilket rike som helst på några veckor skulle han... Skulle ni inte vilja ta en simtur? Själv simmar jag inte särskilt bra, men ni kan säkert lära mig. Rand suckade. Ett ögonblick önskade han att Avienda varit där. Nej, det sista han ville var att se en blåslagen Shelanda skrikande springa därifrån med halvt avslitna kläder. Han skuggade ögonen med handen, såg ner på henne och talade lågmält med pipan mellan tänderna. Jag kan leda kraften. Hon blinkade och drog sig tillbaka utan att röra en muskel. De förstod aldrig varför han tog upp detta. För dem var det någonting man borde skyla över och möjligt ignorera helt. De säger att jag kommer att bli vansinnig. Men än är jag inte galen. Inte ännu. Han skrockade djupt nere i bröstet men slutade tvärt och gjorde sin min tom. Lära dig att simma. Jag kan hålla dig uppe i vattnet med kraften. Shaidin är besmittad, förstår du, av den svartes beröring. Fast det skulle du inte märka. Den skulle omsluta dig, men du skulle inte känna någonting. Han skrockade igen med ett litet väsande ljud den här gången. Hennes mörka ögon var uppspärrade till bristningsgränsen. Hennes leende en skrämd grimas. Senare. Nu behöver jag vara ensam och tänka på. Han böjde sig ner som för att kyssa henne, varvid hon pep till och neg så plötsligt att han först trodde att benen gett vika under henne. Hon backade undan med en nigning för vartannat steg, oavlåtligt babblande om vilken ära det var att tjäna honom och att det var hennes innersta önskan att göra detta. Allt med en röst som gränsade till hysteri tills hon stötte emot en av de kantiga valvbågarna. Efter en sista nigning rusade hon tillbaka in. Med en grimas vände sig Rand mot räcket igen. Skrämma kvinnor. Fast om han hade bett henne att gå skulle hon bara ha kommit med någon ursäkt. Och en rak befallning skulle hon bara ha betraktat som ett hinder att ta sig över. Såvida han inte så åt henne rent ut att hålla sig borta ur hans åsyn. Och till och med då. Den här gången skulle kanske ryktet sprida sig. Han måste hålla sitt humör i strama tyglar. På senare tid hade det haft allt för lätt att skena iväg. Det berodde på torkan som han inte kunde göra någonting åt. Problemen som sköt upp likt ogräs vart han än vände blicken. Bara en liten stund till, ensam med pipan. Vem ville vara regent för ett rike om det gick att få ett lättare arbete? Som att bära vatten upp för en kulle i ett såll. Om han lät blicken gå ovanför trädgården mellan två av kungliga palatsets trappstegstorn kunde han blicka ut över Carhain. I kvällsljuset var staden full av hårda skuggor och såg ut att trotsa kullarna snarare än vila på dem. I toppen av ett av de båda tornen hängde hans blodröda fana med Eishedernas uråldriga symbol, medan en kopia av drakbaneret prydde det andra. Båda var slappa och orörliga. Drakbaneret fanns uppsatt på dussinet platser i staden, däribland det högsta av de oavslutade tornen, rakt framför honom. I det fallet hade det varit lika verkningslöst att ryta som att utdela order. Vare sig Tyrenier eller Carhainier hade kunnat tro på att han verkligen bara ville ha ett enda baner, och Eil brydde sig inte om fanor överhuvudtaget. Även här, djupt inne i palatskomplexet, kunde han höra sålet från en stad som var fylld till bristningsgränsen med människor. Här fanns flyktingar från alla rikets hörn, mer rädda för att återvända hem än för att vara i närheten av draken återfödd. Det kom köpmän i en stadig ström, sålde vad folk hade råd att köpa och köpte vad de inte hade råd att behålla. Furstar och soldater kom för att inställa sig under hans baner. Hornsökare trodde att Valerius horn måste finnas där han var, och det fanns ett dussin förportspor, eller 100, som gärna sålde det till honom. Ogier kom ner från Städding Tsofu för att se om det fanns något bruk för deras legend om spunna färdigheter som murare. Äventyrare, vara vissa kanske varit rövare för en vecka sedan, kom för att se vad de kunde hitta att sko sig på. Det hade till och med varit ett 100-tal vitrockar där, men de hade galopperat iväg så snart det stod klart att belägringen hade hävts. Borde han bekymra sig om Pedro Nile samlade ihop sina styrkor? Egwen gav honom vinkar ibland, men hon såg saker ur Vita tornets synvinkel, var hon än stod själv. Eishedena betraktade inte världen på samma sätt som han. Nu hade åtminstone vagnskaravanerna med spannmål från Tyr börjat anlända någorlunda regelbundet. Hungriga människor kunde starta upplopp. Han önskade att han kunde nöja sig med att glädja sig åt att hungern inte längre var lika stor. Men det gick inte. Rövarna var färre nu. Inbördeskriget hade inte blossat upp igen. Ännu. Goda nyheter alltsammans. Men innan han kunde ge sig av måste han försäkra sig om att det förblev så. Det fanns 100 olika saker han måste ta itu med innan han kunde ge sig av efter Samuel. Bara Ruark och Bael var kvar av de hövdingar som han verkligen litade på. De som hade följt honom från Ruidin. Men om han inte kunde lita tillräckligt på de 4 klaner som anslutit sig till honom sist, vågade han i så fall släppa dem lösa i Carhain. Indirian och de andra hade godtagit honom som Kar Akarn, men de kände honom lika lite som han kände dem. Meddelandet som anlänt denna morgon skulle kunna innebära bekymmer. Berolaine, Maines första dam, befann sig blott ett par hundra mil söder om staden på väg att ansluta sig till honom med en liten här. Han hade ingen aning om hur hon kunnat föra den genom Cheer. I sitt brev hade hon märkligt nog frågat om Perrin var med honom. Hon fruktade säkerligen att Rand skulle glömma bort hennes lilla land om hon inte påminde honom. Det skulle kanske rent av bli roligt att se henne mäta sig med Carhanierna. Hon var den sista i en lång rad av Maines första damer och herrar som lyckats hindra att Cheer slukade deras lilla rike genom husens spel. Om han satte henne att föra befälet här, kanske. Maelen och de andra Tyrenierna skulle han ta med sig när tiden väl kom, om den någonsin gjorde det. Det här var inte bättre än att vänta inomhus. Han knackade askan ur pipan och trampade ut den sista glöden med stövelklacken. Han ville inte riskera att det började brinna i trädgården. Den skulle flamma upp som en fackla. Torkan, det onaturliga vädret. Han kom på sig med att göra en ilsken grimas. Först och främst måste han ta itu med sånt som han visste att han kunde göra någonting åt. Han fick anstränga sig för att anlägga en neutral min innan han gick in. Ashmodin, lika elegant klädd som någon furste, med mjuk spets kring halsen, satt bekvämt tillbakalutad mot den stränga, mörka väggpanelen i ett hörn och plockade mjuka toner från harpsträngarna. De andra som satt ner for upp från sina stolar så fort Rand kom in, och så ner igen efter en skarp gest från honom. Maelen, Torin och Aracom hade var sin snidad och guldprydd karmstol på ena sidan av den djupröda mattan, var och en med en yngre tyrensk furste bakom sig. Och på andra sidan satte karhenska ädlingar som deras spegelbilder. Också Dobrain och Meringill hade var sin ung furste bakom sig. Båda med främre delen av gässan rakad och pudrad på samma vis som Dobrain. Vid Colaverus skuldra stod Selande, vit i synen. Hon darrade när Rand tittade på henne. Med uttryckslös min skred han över mattan och bort till sin egen stol. Själva stolen var skäl nog att hålla ansiktsmusklerna under kontroll. Det var en ny gåva från Colaverum och de båda andra Carhanierna i vad de inbillade sig var tyrensk stil. Han härskade över Cheer och hade skickat tyrenier hit, och sålunda måste han tycka om tyrenskt prål. Benen bestod av snidade drakar, täckta med guld och röd emalj och med stora solstenar som ögon. Ytterligare två utgjorde armstöden och än fler slingrade sig upp för det höga ryggstödet. Oräkneliga hantverkare måste ha arbetat dag och natt sedan han kom för att kunna få möbeln färdig. Han kände sig som en idiot när han satt på den. Ashmodins musik hade förändrats. Nu var den storslagen, som en triumfmarsch. Likväl fanns det en nytänd vaksamhet i de karhenska ögonen som betraktade honom. En vaksamhet som också speglades hos tyrenierna. Den hade funnits där redan innan han gick ut på balkongen. I ett försök att ställa sig in hade de begått ett misstag som först nu började gå upp för dem. De hade alla försökt ignorera vem han var. Låtsats att han helt enkelt var någon ung furste som hade erövrat deras riken. Någon de kunde styra och manipulera. Denna stol, denna tron, framhöll vem och vad han var. Förflyttar sig trupperna enligt tidsplanen, furste Dobrain. Så snart han öppnade munnen tystnade harpan. Ashmodin föreföll plötsligt fullt upptagen av att putsa den. Mannen med det rynkiga ansiktet log ett bistert leende. Det gör de, er snåd draken. Det var allt. Rand närde inga illusioner om att Dobrain var mer förtjust i honom än de andra, eller att han inte skulle försöka vinna fördelar om det gavs tillfälle därtill. Men Dobrain tycktes faktiskt vara redo att hålla den ed han hade svurit. De färggranna ränderna som löpte ner för bröstet på hans rock var slitna efter att ett harnesk varit spänt över den. Maringill flyttade sig framåt på stolen. Han var smäckig som en piska och lång för att vara Carhenier, med vitt hår som nästan nådde skuldrorna. Hans panna var inte rakad och hans rock med färgränder nästan hela vägen ner till knäna visade inga tecken på nötning. Vi behöver soldaterna här, ersnåd draken. Hans hökögon sökte sig ett ögonblick till den guldsmyckade tronen, men så vände han dem åter mot Rand. Ännu härjar många rövare i landet. Han bytte ställning igen så att han inte behövde se på tairenierna. Svaga leenden spelade på Maylands och de båda andras läppar. Jag har satt ale-krigare på att jaga rövare, sa Rand. De hade mycket riktigt order om att ta hand om de banditer som kom i deras väg och att inte gå några omvägar för att hitta dem. Det kunde inte ens ale göra, inte om de skulle röra sig snabbt. För 3 dagar sedan dödade tydligen en grupp stenhundar 200 rövare i närheten av Morell. Det var nära sydgränsen för det territorium som Carrain hade gjort anspråk på under senare år, halvvägs till floden Irralel. Han behövde inte berätta att ale-styrkorna kanske var framme vid floden vid det här laget. De kunde tillryggalägga långa sträckor snabbare än hästar. Maringill rynkade besvärat pannan, men framhärdade. Det finns ett annat skäl. Hälften av vårt territorium väster om Algonaya behärskas av andorranska trupper. Han tvekade. De visste alla att Rand var uppvuxen i Andor. Enligt 12 olika rykten var han ättling till det ena eller andra andorranska adelshuset. Några utmålade honom till och med som en son till självaste Morgase. En son som antingen hade blivit förskjuten för att han kunde leda kraften eller hade flytt undan att bli stillad. Den vithårige fortsatte, lika försiktigt som om han gick på tå med förbundna ögon över ett golv fullt med dolkar. För närvarande verkar det inte som om Morgase försöker sträcka sig längre. Men det hon har erövrat måste tas tillbaka. Hennes härålder har till och med utropat henne som rättmätig arvtagare till... Han avbröt sig tvärt. Ingen av dem visste vem Rand hade för avsikt att sätta på soltronen. Kanske var det Morgase. Än en gång vägde Colavere Rand med sin mörka blick. Hon hade inte sagt mycket idag och det skulle hon inte heller göra förrän hon fick veta skälet till att Shelander var så blek. Plötsligt kände Rand en stor trötthet inför alla tretskande ädlingar och alla manövrer i Dais Daemar. Andors anspråk på Carhain kommer att åtgärdas när jag är redo. Soldaterna ska till Tyr. Ni får följa Storfurst Maylands goda exempel och lyda min order. Och så vill jag inte höra mer om det. Han vände sig mot tairenierna. Du är ett gott exempel, inte sant Maylan? Och du, Arakom. Om jag rider ut imorgon skulle jag väl inte finna 1000 av klippans försvarare som har slagit läger 10 mil söder om staden, när det egentligen är meningen att de ska vara på väg tillbaka till Tyr för 2 dagar sedan. Eller 2000 soldater från tairenska adelshus. För varje ord blev deras leenden blekare. Maylan satt blickstilla med glänsande, mörka ögon. Och Arakoms magra anlete bleknade, antingen av vrede eller skräck. Turin baddade sitt grova ansikte med en sidenstuk som han dragit fram ur ärmen. Rand regerade i Tyr och hade för avsikt att fortsätta med det. Calendar stod neddrivet i klipphjärtat stengolv som ett bevis på det. Det var därför de inte hade protesterat när han ville sända Carhainska styrkor till Tyr. De tänkte tillskansa sig nya gods, kanske rent av konungadömen, här, långt från den plats där Rand hade sitt säte. Det skulle ni inte, ersnåd draken, sa Maylan till slut. Jag rider själv med er imorgon så att ni kan försäkra er om det. Det betvivlade inte Rand. Så snart storfursten kunde ordna det skulle en kurir skickas söderut. Och imorgon skulle soldaterna vara en god bit på väg mot Tyr. Det fick duga för tillfället. I så fall är jag färdig. Ni kan gå. Efter några förvånade miner, dolda så snabbt att de kunnat vara inbillning, reste de sig upp, bugade eller neg. Chelande och de unga furstarna backade undan. De hade väntat sig mer än så här. Audienser hos draken återfödd var alltid långa och i deras ögon plågsamma, eftersom han böjde dem efter sin vilja. Ibland var det genom att förkunna att ingen Tyrenier kunde göra anspråk på land i Carhain utan att gifta in sig i ett Carhainskt hus. En annan gång genom att vägra tillåta att man förvisade förportsborna ur staden. Eller genom att låta även adeln omfattas av lagar som tidigare endast gällt ofrälse. Han följde Chelande med blicken en stund. Hon var inte den första som ansatt honom under de 10 dagar som gått. Inte den 10:e heller, eller ens den 20:e. Han hade varit frestad, åtminstone i början. När han avvisade en slank kvinna ersattes hon prompt av en fyllig. På samma sätt som mörk eller lång, åtminstone med karhenska mått mätt, avlöste ljus eller kort. Det var ett oavlåtligt sökande efter den kvinna som skulle falla honom i smaken. Spjutjungfrurna avvisade de som försökte smyga sig in till hans sängkammare på natten. De var bestämda, men ändå mildare när Avienda hade varit mot den kvinna som hon hade ertappat. Det verkade som om Avienda tog Elaines äganderätt till honom på i det närmaste dödligt allvar. Men inte desto mindre roade det tydligen henne att plåga honom. Han hade sett hennes belåtna min när han stönade och gömde ansiktet då hon började klä av sig för natten. Kanske skulle hennes dödliga omsorg ha stört honom mer om han inte vetat vem och vad som dolde sig bakom den ändlösa raden av vackra unga kvinnor. Ishnod Kolavere. Hon stannade så snart han uttalade hennes namn med lugna, svala ögon nedanför det konstfärdiga tornet av svarta lockar. Chelande hade inget annat val än att stanna med henne, fast hon uppenbarligen var lika ovillig att stanna som de andra var att gå. Maelan och Maringill var de sista som bugande försvann ut genom dörren, så upptagna av att betrakta Kolavere och försöka lista ut varför hon hade blivit tillsagd att stanna, att de inte märkte att de gick sida vid sida. Deras ögon var som spegelbilder av varandra, båda lika mörka och rovdjursaktiga. Den mörka trädörren stängdes. Chelande är en mycket vacker ung kvinna, sa Rand. Men vissa föredrar en mer mogen, kunnigare kvinnas sällskap. Ni och jag ska avnjuta en enskild måltid tillsammans ikväll när det ringt till andra aftontimmen. Det ska bli mig ett nöje. Han gjorde en avfärdande gest innan hon hann säga någonting, om hon nu hade förmått göra det. Hon rörde inte en min, men hennes nigning var en aning ostadig. Chelande såg fullständigt förbluffad ut och oändligt lättad. Så snart dörren hade slagit igen bakom de båda kvinnorna kastade Rand tillbaka huvudet och skrattade. Ett strävt, bittert skratt. Han var trött på husens spel och likväl spelade han det utan att tänka. Först kände han avsmak inför sig själv för att han hade skrämt en kvinna och nu skrämde han en till. Det var skäl nog att skratta. Det var Kolavere som låg bakom de inviter han fått av alla dessa unga kvinnor. Om Kolavere kunde hitta en sängkamrat åt först draken, en ung kvinna som hon kunde styra, så skulle det innebära att hon hade en tråd fastknuten vid Rand. Men det hon ville var att någon annan kvinna skulle dela säng med draken återfödd och kanske till och med gifta sig med honom. Nu skulle hon få tillbringa de timmar som återstod till andra aftontimmen i kvalfylld osäkerhet. Hon måste vara medveten om att hon såg bra ut även om hon inte var någon skönhet. Och om han nu avvisade alla de unga kvinnor som hon hade skickat kunde det faktiskt bero på att han ville ha en som var 15 år äldre.
och hon vågade sannligen inte säga nej till den man som höll Carhain i sitt grepp. Till kvällen skulle hon ha hunnit bli medgörlig och satt stopp för dumheterna. Abienda skulle förmodligen skära halsen av varje kvinna hon hittade i hans säng, och dessutom hade han inte tid med alla dessa lättskrämda små duvor som ville offra sig för Carhain och Colavere. Det fanns allt för många problem att brottas med och ingen tid.
Ljus. Tänk om Colavere bestämmer sig för att det är värt risken. Möjligheten fanns. Hon var sannoliken kallblodig så det räckte. Då får jag se till att kylan i hennes blod kommer sig av skräck. Det skulle inte bli svårt. Han kunde känna Shaidin, en närvaro strax utanför hans synfält. Han kände smittan. Ibland trodde han att det han kände var smittan som fanns i honom själv. Det slagg som Shaidin hade lämnat efter sig. Han kom på sig med att blänga på Ashmodin. Mannen tycktes studera honom med uttryckslös min. Musiken började igen, likt vatten som pålade fram över stenar, lugnande. Så han behövde lugnas ner, minsann. Dörren öppnades utan någon knackning och Moraine kom in tillsammans med Egwene och Avienda. De yngre kvinnornas ailkläder ramade in Eichedens ljusblå klänning. Om det hade varit någon annan, till och med om det varit Ruark eller någon annan hövding som fortfarande var i närheten av staden, eller ännu en delegation från de visa, skulle en spjutjungfru ha kommit in först för att anmäla dem. De här tre släppte jungfrurna in även om han låg i badet. Egwene kastade en blick på Nertell och grimaserade, varvid musiken blev lägre och mer invecklad. Kanske en dansmelodi, innan den övergick i vad som lät som mjuka, suckande vindar. Mannen log ett skevt leende, vänd mot sin harpa. Det förvånar mig att se dig här, Egwene Sarand. Han la ena benet över stolens armstöd. Vad blir det? 6 dagar som du har undvikit mig. Har du flera goda nyheter till mig? Har Mashema lagt Amador i ruiner i mitt namn? Eller har det visat sig att dessa Eichedere som du påstår stöder mig i själva verket tillhör svarta Aya? Märk väl att jag inte frågar vilka de är eller var. Inte ens hur du kan veta det. Jag ber dig inte att avslöja några Eichedere-hemligheter eller de visas hemligheter eller vad det nu må vara. Ge mig bara de smulor du är villig att dela med dig av och överlåt åt mig att bekymra mig över om jag en natt ska få en kniv i ryggen på grund av någonting som du inte velat berätta om. Hon betraktade honom lugnt. Du vet vad du behöver veta och jag tänker inte berätta sånt som du inte behöver veta. Det var vad hon hade sagt 6 dagar tidigare. Hon var lika mycket Eichedere som Moraine, även om den ena gick i ale-utstyrsel och den andra i ljusblått siden. Det fanns ingenting lugnt hos Avienda. Hon gick fram och ställde sig skuldra vid skuldra med Egwene, med blixtrande gröna ögon och en rygg så rak att den kunde ha varit gjord av järn. Det förvånade honom nästan att inte Moraine sällade sig till dem så att de kunde stå och glo på honom alla tre. Hennes lydnadsed lämnade uppenbarligen stort svängrum och sedan hans gräl med Egwene hade de tre kvinnorna tydligen kommit närmare varandra. Inte för att det hade varit mycket till gräl. Det var svårt att gräla med en kvinna som hela tiden betraktade en med sval blick, aldrig höjde rösten och vägrade att ens höra ens frågor igen efter att väl ha nekat till att besvara dem en gång. Vad vill ni? Frågade han. Det här har kommit till dig under den senaste timmen, sa Moraine och räckte fram 2 hopvikta brev. Hennes röst smälte väl samman med Ashmodins klockspelslika melodi. Rand reste sig upp och tog misstänksamt emot dem. Om de är till mig, hur kommer det sig i så fall att de hamnat i dina händer? Det ena var adresserat till Rand Althor med prydliga, kantiga bokstäver. Det andra till Hans nåd, draken återfödd, med en böljande men lika tydlig handstil. Sigillen var obrutna. Han tittade igen, och blinkade. Båda sigillen såg ut att vara av samma röda vax och det ena var stämplat med Tarvalons låga medan det andra visade ett torn ovanpå konturen av vad han kände igen som ön Tarvalon. Kanske på grund av varifrån de är skickade, svarade Moraine, och av vem? Det var ingen förklaring, men mer skulle han inte få veta utan att envisas. Och även då skulle hon inte säga ett ord utan att han manade på henne. Hon höll sin ed, men på sitt eget vis. Det finns inga förgiftade nålar i sigillen och inga fällor vävda med kraften. Han hejdade sig med tummen mot Tarvalons låga. Han hade inte tänkt på någon dera möjligheten och bröt sedan sigillet. Ännu en låga fanns stämplad i rött vax bredvid underskriften. Elida du Avrini Arroyan, hastigt nedkrafsat ovanför hennes titlar. Resten var skrivet med samma kantiga stil som på utsidan. Det kan inte förnekas att ni är den som profetian förutspått. Och likväl kommer många att försöka krossa er för det ni är. För världens skull kan detta inte tillåtas. Två riken har böjt knä inför er, liksom det vilda älfolket. Men vid sidan av kraften är regenternas makt blott stoft som yr för vinden. Vita tornet ska skyla och skydda er mot dem som vägrar att se vad ni måste vara. Vita tornet ska ombesörja att ni överlever till Tarmangaden. Ingen annan kan göra detta. En eskort av Aes Sedir kommer för att föra er till Tarvalon med den ära och respekt som tillkommer er. Detta är mitt löfte till er. Hon frågar inte ens om jag vill, sa han torrt. Han hade bara mött Elida en enda gång, men mindes henne väl. Kvinnan var tillräckligt hård för att få Moraine att framstå som en kattunge. Den ära och respekt som han förtjänade. Han kunde slå vad om att Aes Sedirna i denna eskort av en ren händelse var 13 till antalet. Han lämnade tillbaka Elidas brev till Moraine och öppnade det andra. Arket var täckt med samma handstil som adressen. Jag ber att i all ödmjukhet få göra den store fursten hans nåd draken återfödd, av ljuset välsignad som världens frälsare, underkunnig om min existens. Hela världen måste bäva inför er som har erövrat Carhain på en enda dag, liksom ni erövrade Tyr. Likväl bönfaller jag er att vara försiktig. Ty er härlighet kommer att skapa avundsjuka även hos dem som inte är snärjda av skuggan. Till och med här i vita tornet finns det de som är blinda för er sanna strålglans, vilken kommer att lysa över oss alla. Vet dock att vissa jublar över er ankomst och kommer att fröjdas åt att få tjäna under er storhet. Vi vill inte söka stjäla och skruda oss i er glans, utan gläds åt att få böja knä inför er och sola oss i ert ljus. Ni ska frälsa världen, så som det står i profetian, och världen ska tillhöra er. Till min skam måste jag be er att inte låta någon se dessa ord och att ni förstör brevet så snart ni har läst det. Jag står naken och oskyddad mitt bland dem som önskar tillskansa sig er makt och vet icke vilka av dem i min närhet som är er trogna liksom jag. Det har kommit till min vetskap att Moraine Damodred kanske är i ert sällskap. Kan hända tjänar hon er hängivet och lyder era ord som vore de lagen, så som jag kommer att göra. Men likväl kan jag inte vara säker. Ty jag minns henne som en hemlighetsfull kvinna och begiven på ränker, så som Carhainier plägar vara. Om ni likväl tror att hon är er trogna tjänare, så som jag är, bönfaller jag er ändå att hålla detta meddelande hemligt också för henne. Mitt liv vilar i er hand, ers högt värdade nåd draken återfödd. Och jag är er tjänare. Alvierin Freyden.
Han blinkade och läste igenom brevet en gång till, varefter han räckte det till Moraine. Hon lät endast blicken fara över texten innan hon lämnade det vidare till Egwen, som var i färd med att läsa det första brevet tillsammans med Avienda. Moraine kände kanske redan till deras innehåll. Tur att du har svurit din ed till mig, sa han. Med tanke på hur du var förut, när du hela tiden undanhöll mig saker, skulle jag kanske ha varit beredd att misstänka dig vid det här laget. Det är bra att vi är mer öppna mot varandra nu.
Hon reagerade inte.
Vad tror du om detta? Hon måste ha hört talas om hur uppblåst du blivit, sa Egwen tyst. Han trodde inte att det varit meningen att han skulle höra. Hon skakade på huvudet och sa med högre röst. Det här låter inte alls som om det kom från Alvierin.
Det är hennes handstil, sa Moraine.
Vad tror du om det, Rand?
Jag tror att det har uppstått en schism inom tornet. Antingen Elaida vet det eller ej.
Jag förmodar att en HD är lika oförmögen att skriva en lögn som att uttala den.
Han fortsatte utan att vänta på hennes nick.
Om Alvierins brev inte hade varit så svulstigt formulerat skulle jag kanske ha trott att de samarbetade för att snärja mig. Men jag kan inte föreställa mig att Elaida ens kunnat tänka hälften av det Alvierin skriver, eller att hon skulle kunna ha en väktarinna som skriver så med hennes goda minne.
Du gör inte som det står här, sa Avienda.
Hon höll Elaidas brev hopknycklat i handen. Det var ingen fråga.
Jag är ingen idiot.
Ibland är du inte det, medgav hon motsträvigt, och gjorde det än värre genom att frågande höja ena ögonbrynet mot Egwen, som övervägde det hela ett ögonblick innan hon ryckte på axlarna.
Ser du någonting annat? Frågade Moraine.
Jag ser spioner från Vita tornet, sa han torrt. De vet att jag har intagit staden. I åtminstone 2 eller 3 dagar efter belägringen skulle alla som var på väg norrut ha stoppats av de återstående Shaido-styrkorna, utom en duva. Inte ens en kurir som vetat var han kunde byta hästar, vilket vore svårt på sträckan mellan Carhain och Tarvalon, skulle ha kunnat nå tornet i tid för att han skulle kunna få dessa brev idag.
Moraine log.
Du lär dig snabbt. Du kommer att klara dig bra.
Ett ögonblick fanns det nästan någonting ömsint i hennes blick.
Vad tänker du göra åt det?
Ingenting. Utom att försäkra mig om att Elaidas eskort inte kommer närmare mig än 1 mil. 13 av tornets svagaste Aesir kunde övermanna honom om de var länkade. Och han trodde inte att Elaida skulle skicka de svagaste systrarna. Och dessutom tänka på att tornet vet allt jag gör en dag efter att jag har gjort det. Mer än så tänker jag inte göra förrän jag vet mer. Skulle Alvierin kunna vara en av dina mystiska vänner, Egwen?
Hon tvekade och plötsligt undrade han om hon hade sagt mer till Moraine än till honom. Var det HCG-hemligheter hon höll inne med eller de visas?
Till sist sa hon bara, jag vet inte.
Det hördes en hård knackning på dörren och Shumaira stack in sitt linblonda huvud i rummet.
Mertrim Cawthon är här, Kara Karn. Han säger att du har sänt bud efter honom.
Det hade han, för 4 timmar sedan, så snart han fick veta att Mert var tillbaka i staden. Vad skulle han ha för ursäkt den här gången? Det var tid att få slut på alla ursäkter.
Stanna här, sa han till kvinnorna.
De visa gjorde Mert nästan lika besvärad som Aesir, och de här 3 tillsammans borde få honom ur balans. Rand använde sig av dem utan vidare funderingar. Han tänkte använda Mert också.
Sänd in honom, Shumaira.
Mert strosade in med ett flin på läpparna, som om det vore skänkrummet på ett värdshus. Hans gröna rock hängde öppen och innanför den halvt osnörda skjortan syntes rävhuvudet av silver på hans svettiga bröst. Men trots värmen hade han sin mörka sidensjal runt halsen för att dölja sitt ärr.
Ursäkta om jag dröjde. Det var några Carhainier som trodde att de kunde spela kort.
Kan han ingenting lite muntrare, frågade han och knyckte med huvudet mot Ashmodin. Det har sagts mig, sa Rand, att varenda ung man som kan hitta ett svärd vill ansluta sig till röda handen. Talmanus och Nelishin är tvungna att avvisa skockvis av dem och Jared har redan fördubblat sin infanteristyrka. Mert sjönk ner på stolen där Arakom hade suttit. Det stämmer. En vacker samling unga män som vill bli hjältar. Röda handen, mumlade Moraine. Shen and Kalar. Sannligen en sägenomspunnen samling hjältar, även om medlemmarna måste ha bytts ut många gånger under ett krig som varade mer än 300 år. Det sägs att de var de sista som stupade för trollockerna när Manetharan föll. De försvarade Aemon in i det sista. Enligt legenden bröt en källa fram där de dog som åminnelse till deras bragder. Men jag skulle tro att källan redan fanns på plats. Inte vet jag, sa Mert. Han rörde vid rävmedaljongen och hans röst fick ny styrka. Någon stolle har hört namnet någonstans och sen började de använda det allihop. Moraine kastade en avfärdande blick på medaljongen. Den lilla blå stenen på hennes panna tycktes fånga ljuset och skina trots att det inte stämde med hur solstrålarna föll. Du är tydligen mycket modig, Mert. Hon sa det med uttryckslös röst och i tystnaden som följde kom ett spänt uttryck över hans ansikte. Mycket modig, sa hon slutligen, som ledde Shen Ankalar över Algonaya och söderut mot de andoranska trupperna. Än modigare än så, med tanke på ryktet om att du ensam red i förväg för att rekognosera och att Talmanus och Nelishin fick rida i spårsträck för att hinna ifatt dig. Egben fnös ljudligt i bakgrunden. Knappast vist av en ung furste som leder en militärstyrka. Mert släppar kröktes. Jag är ingen furste. Jag har för stor självrespekt för det. Men mycket modig, sa Moraine, som om han inte hade sagt någonting. Ni brände Andros tross och förstörde deras frontposteringar och utkämpade 3 slag. 3 slag och 3 segrar. Utan större manspillan på er sida, trots att ni var färre än fienden. Hon lät fingret glida längs en reva i axeln på hans rock, varvid han drog sig så långt tillbaka på stolen som ryggstödet tillät. Dras du till stridens kärna, eller är det den som dras till dig? Det förvånar mig nästan att du kom tillbaka. Att döma av vad som berättas kunde du ha drivit andoranerna tillbaka till Erin Rin om du hade stannat. Tycker du att det här är roligt, präste Mert? Om du har någonting att säga så säg det. Du kan leka katt så mycket du vill, men jag är ingen råtta. Hans blick sökte sig ett kort ögonblick till Egwen och Avienda som betraktade honom med korslagda armar och han fingrade åter på rävhuvudet. Det hade hindrat en kvinna från att använda kraften på honom och nu undrade han säkerligen om det skulle hindra 3 stycken. Rand bara iakttog det hela. Iakttog hur Eichedén mjukade upp hans vän inför det som Rand tänkte göra med honom. Har jag någonting kvar utom vad nöden tvingar mig till? Tanken kom och gick. Han skulle göra vad han måste. Eichedéns röst var kantad med is när hon tog till orda, nästan som ett eko av hans tankar. Vi gör alla vad vi måste, så som väven bestämmer. För vissa finns det mindre frihet än för andra. Det spelar ingen roll om vi väljer eller blir valda. Det som måste ske, måste ske. Mert såg inte alls uppmjukad ut. Misstänksam, ja, och absolut arg, men inte uppmjukad. Han kunde ha varit en hankatt som blivit uppträngd i ett hörn av 3 stora hundar. En hankatt som inte tänkte ge sig så lätt. Han tycktes ha glömt bort att det fanns någon annan i rummet än han själv och de 3 kvinnorna. Du måste visst alltid fösa en man dit du vill ha honom. Driva honom dit med hugg och slag. Om han inte låter sig ledas vid näsan. Blod och förbannad aska. Bläng inte på mig, Egwen. Jag pratar hur jag vill. Bränner mig. Det enda som saknas är att Ninive är här och rycker i sin fläta och att Elaine står med näsan i vädret och stirrar på en. Nå, jag är glad att hon inte är här och får höra nyheterna. Men även om ni hade Ninive med er skulle jag inte låta mig fösas. Vilka nyheter, sa Rand skarpt. Nyheter som Elaine inte borde få höra. Mert vände blicken upp mot Moraine. Menar du att det finns någonting som du inte har lyckats rota fram? Vad för nyheter, Mert? Frågade Rand uppfordrande. Morgase är död. Egwene flämtade till och slog båda händerna för munnen. Hennes ögon var stora och klotrunda. Moraine viskade någonting som skulle kunna vara en bön. Ashmodin spelade vidare på harpan utan minsta avbrott. Rand kände sig som om någon hade slitit ut magen ur buken på honom. Förlåt mig, Elaine. Och ett svagt eko av samma tanke, men med ett annat namn. Förlåt mig, Elaine. Är du säker? Så säker jag kan vara, utan att ha sett liket. Gabriel har tydligen blivit korad till konung av Andor. Och Carhain med för den delen. Och det påstås att Morgase gjorde det. Att hon skulle ha sagt att tiden krävde en stark mans hand eller någonting i den stilen. Som om någon skulle vara starkare än Morgase själv. Fast Andor-männen som vi stötte på i söder hade hört rykten om att Morgase inte hade synts till på flera veckor. Mer än bara rykten. Ni kan själva räkna ut vad det betyder. Det har aldrig suttit en kung på Andors tron, men nu gör det och drottningen har försvunnit. Det var Gabriel som ville låta döda Elaine. Jag försökte berätta det för henne, men du vet själv att hon alltid ska veta bättre än en simpel bondtölp. Jag tror inte att han skulle tveka ett ögonblick inför att skära halsen av drottningen. Rand insåg att han satt på en av stolarna mitt emot Mert, fast han inte kunde påminna sig att han flyttat sig. Evienda la handen på hans axel. Hon såg orolig ut. Det är ingen fara, sa han barskt. Du behöver inte skicka efter Somara. Hon blev röd i ansiktet, men han märkte det knappt.